Frid allesammans. En stor glädje att vi än en gång kan ha ett bibelstudium. Och säger varmt välkommen till alla som är med på olika sätt. Det vi har gjort det är att annonsera ett ämne som faktiskt är väldigt stort och omfattande. Ett väldigt enkelt ämne egentligen. Det står frälst av nåd. Och just det här frälst av nåd, det som handlar om frälsning och det som handlar om nåd. Och om vi ska närma oss det ämnet, om vi kan kalla det så, det är så mycket större. Så skulle vi skulle kunna utgå ifrån väldigt många olika skildringar ur skriften. Och så hamnar vi vid konklusionen. Det är nåd. Bibeln handlar om rättfärdighet. Bibeln handlar om dom. Bibeln handlar om synden. Synden som är ett gift som har trängt in i skapelsen, i människan. Åstadkommit så mycket ondska, så mycket fördärv. Bibeln handlar om allt det här. Och när man då tänker på Guds rättfärdighet och ser människan, ja, då är det domen som väntar. Men så träder Gud in ändå och visar att han har en plan. Han har en väg. Och då ser vi att alla människor, vi står slätt, vi har ingen möjlighet egentligen. Men Gud visar nåd och barmhärtighet. Och så öppnar han en väg för varje människa på den här jorden att få uppleva frid, försoning, både med Gud och människor. Och det här är alltså ett så stort ämne, så att det jag ska göra här ikväll, det är bara att putsa lite på ytan, kan man säga. För jag är verkligen tacksam till Gud för frälsningen. Halleluja. Att jag har fått möta Jesus, att jag har fått ta emot honom i mitt liv. Och att han, trots mina brister, trots mina svagheter, så har han bevarat mig.
Halleluja.
Jesus har gjort allt möjligt. Halleluja. Jag ska läsa lite ikväll ur Johannes evangelium. Och i det sjunde kapitlet så ser vi hur Jesus, han är föremål för en stor uppmärksamhet. Både från folket i stort, men kanske främst från den religiösa ledningen, från präster och fariseer, skriftlärde, de här som var satta att leda folket till en rätt tillbedjan och ett sunt liv. Och situationen, den var väldigt spänd i landet. För att landets ledare, de ville ha bort Jesus. De ville inte att Jesus skulle fortsätta att sprida det budskap som han gjorde. Eller att möta människor på det sätt som han gjorde. För de kände sig på ett sätt avslöjade. Och gjorde det de kunde för att bli av med Jesus, helt enkelt. Man tog till så många fula knep och metoder för att få bort Jesus. Det står i sjunde kapitlet, första versen, att därefter vandrade Jesus omkring i Galileen. Han ville inte vandra i Judeen eftersom judarna var ute efter att döda honom. Det var situationen. Sen längre fram i det här kapitlet, det handlar ju om en högtid. En fest som gjorde att många drog upp till Jerusalem. Och Jesu egen familj, hans bröder, de frågade Jesus också, ska inte du också gå dit då? De trodde inte på honom heller, kan vi läsa. Utan de var också lite hånande och tyckte att Jesus, visa nu dina lärjungar, visa nu folket. Fast på ett hånfullt sätt talar de till honom. Men Jesus sa bara, min tid har ännu inte kommit. Men så småningom drar Jesus också dit. Han går till Jerusalem. Och där fanns då det här hotet över honom. Man ville döda honom. Och vi kan läsa från 25 versen. I Johannes 7 och 25. Några av invånarna i Jerusalem sade då, är det inte honom de vill döda? Nu talar han öppet och de säger ingenting till honom. Rådsherrarna har väl inte erkänt att han verkligen är Messias? Den här mannen vet vi ju varifrån han är. Men när Messias kommer ska ingen veta varifrån han är. Då ropade Jesus där han var på tempelplatsen och undervisade. Ja, mig känner ni och vet varifrån jag är. Men jag har inte kommit av mig själv. Utan det finns en som är sann och han har sänt mig. Honom känner ni inte. Jag känner honom. För jag är från honom och han har sänt mig. Det här var en proklamation. Det var verkligen ett vittnesbörd. Och det här vittnesbördet som Jesus gav nu om sig själv och vem han var, varifrån han kom, det blev för mycket. Det står fortsättningen så här. De ville då gripa honom. Men ingen bar hand på honom eftersom hans stund ännu inte hade kommit. Och spänningen mellan Jesus och den judiska ledningen, den växte. Den blev mer och mer intensiv. Fariseerna, de skickade ut sina tjänare, sök rätt på Jesus. Se till att stoppa honom, fängsla honom. För honom hit till oss. Men kunde de inte. Jag vill ha med en vers till i det här kapitlet. Och det är i vers 37. Här ser vi hur Jesus på sitt alltid så speciella och avväpnande sätt trädde fram. När människor som mest behöver honom, så kommer han med ett budskap. Och det här var ju en speciell högtid som kretsade kring vatten. Man läste och öste vatten ur källor. Man bar upp vatten på tempelberget. Och det här skulle representera då det livgivande vattnet. Men det var bara en ceremoni. Det blev så tomt. Folk törstade efter något mer äkta, något mer genuint. Och då står det att Jesus på den sista dagen, den största i högtiden, han stod då där och ropade, om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Vilket budskap. Vilket erbjudande. Alla dessa människor som fanns där. Som hade varit med då under de här dagarna. Och så kommer Jesus och bryter in. Med ett budskap. Ja, det är nåd. Men prästerna och fariseerna, vad gjorde de? De rasade. Kunde inte ta emot det här. För de hade andra intressen att vaka över. Och nu kommer vi fram till något som jag vill ge lite mer fokus den här kvällen. Just det som handlar om nåd. Kära Gud. Det står så här i kapitel 8 och den andra versen. Den börjar bara första satsen nu. Tidigt på morgonen. Alltså tidigt nästa morgon. Jesus, han var redan vid templet och undervisade. Men då hände det något. Prästerna kom tidigt på morgonen. Och det här var tidigt. Och det verkar som att de visste vart de skulle hitta någon av sina medbröder. Det hade hänt någonting. Men något som de i illfundighet ville göra en skandal kring och sätta dit Jesus. Vi läser. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då förde de skriftlärda och fariserna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sa: Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger du? Detta sa de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. De släpade alltså dit en kvinna som ertappades. Ja, de hade verkligen tidigt på morgonen hittat den här situationen då. Och det här straffet man nu krävde att Jesus skulle ta ställning till. De fångade kvinnan på bar gärning och släpade henne till Jesus. Lagen säger, hon ska stenas. Man var hård i sitt tal. Man hade Mose lag bakom sig nu. Vad säger du? Ska du gå emot Mose lag? Och så man citerade på ett sätt det Mose hade sagt. Det står i andra Mosebok så här: om en man ertappas med att ligga med en annan mans hustru ska de båda dö. Både mannen som låg med kvinnan och kvinnan. Alltså lagen dömer till döden. Vittnen fanns, men det var bara kvinnan som fördes fram. Var fanns mannen någonstans då, som tydligen också måste ha blivit tagen på bar gärning? Men allt det här var ju ett grymt spel mot Jesus. Allt vad som för sig gick i det fördolda, i bakgrunden, i det skumma så att säga, det framgår inte här, men att det var ett spel mot Jesus, det förstår vi när vi läser. Man brydde sig inte ett dugg om kvinnan, utan det handlade om att stoppa Jesus. Och det hade man försökt många gånger. Jag ska läsa ett par exempel om hur skriftlärda och fariser flera gånger försökte testa Jesus och liksom komma på honom att vara falsk eller se hans brister. I Markus 8 och 11 så står det så här: fariserna kom dit och började diskutera med honom. För att pröva honom begärde det ett tecken från himlen. Man kom alltså till honom och så för att pröva honom. Det var det man sökte. Inte att lära känna Jesus. Nej, det fanns inte med. Man såg Jesus som ett störande moment mot deras religion, mot deras makt och de här laggärningarna som de la som tunga ok på folket. Och nu så var Jesus där. Han var ett hot mot hela detta lagfyllda system. Och du kan titta i Markus 10 också. Andra versen. Några fariser kom fram för att pröva honom och frågade honom: får en man skilja sig från sin hustru? Han svarade dem: vad har Mose befallt er? De sa: Mose har tillåtit att mannen skriver ett skilsmässobrev och skiljer sig. Då sa Jesus till dem: det var för att era hjärtan är så hårda som han gav er den föreskriften. Det var ett till sånt här exempel på hur man sökte fälla Jesus. Men han vänder liksom anklagelsen mot dem själva. Och det är det människor behöver veta, och speciellt människor i en sån här position som har ett sånt här ledaransvar. Man måste verkligen prövas inför ordet, prövas inför allt som är, som finns där på grund av människans hårdhet. Det finns en lag, verkligen, som dömer oss alla. Ett exempel till, kapitel 12. Vers 13 och framåt. Sedan sände de några fariser och herodianer till honom för att snärja honom genom något som han sade. De kom till honom och sade: mästare, vi vet att du är ärlig och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Du lär oss sanningen om Guds väg. Vilka fina ord. Men det var ju bara ondska bakom. Man ville snärja honom. Så frågar man: är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller inte? Ska vi betala eller inte betala? Men Jesus förstod deras hyckleri och sa till dem: varför prövar ni mig? Ge mig en denar och låt mig se på den. De räckte fram en och han frågade dem: vems bild och inskrift är detta? De svarade: kejsarens. Då sa Jesus till dem: ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Och de var förundrade över honom. Vi skulle kunna fortsätta läsa flera sådana här tillfällen och se hur man sökte fälla Jesus. För att han var ett hot mot lagen, skulle vi kunna säga. Eller det sätt som fariserna höll sig till lagen. Käre Gud. Vi går tillbaka till Johannes 8. Och ser vad som händer. Nu hade de Jesus i en fälla. Om Jesus nu skulle ha svarat: stena henne. Då skulle han ju gå emot sin egen undervisning om barmhärtighet, nåd och förlåtelse. Och så skulle han bli på ett sätt likadan som de här religiösa ledarna. Jag tänker på den här grundläggande undervisning som Jesus gav i bergspredikan om nåd. Han lyfter fram de här egenskaperna som ödmjukhet, rättfärdighet, barmhärtighet och så vidare. Det var verkligen en gedigen undervisning han gav. En grund verkligen att stå på. Men nu, om Jesus skulle säga då, stena. Han skulle förlora respekt hos många av sina lärjungar som hade lärt känna en annan Jesus. Och så skulle han riskera att bli anmäld också till Roms myndighet för att han hade inget mandat där att sätta någon dödsdom på någon eller verkställa en dödsdom. Nej, man såg att nu Jesus har han en svår sits. Hur ska han svara? Hade han däremot sagt stena henne inte? Det var ju de två alternativen. Vad hade hänt då? Då skulle han ju gå mot Moselag. Moselag som säger, ja, det vi läste tidigare, gärningarna dömer oss till döden. Nu har vi honom. Jag kan se de skriftlärde fariseerna framför mig. Men Jesus, den här unge profeten, han hade en visdom som de inte hade räknat med. Den var byggd på något som de saknade. Nämligen nåd och barmhärtighet. Det står om Jesus hur han svarade inte. Han ignorerade och så skrev han. Han böjde sig och skrev i sanden. Vad skrev han? Ja, det har många velat veta. Många som har siat om det på olika sätt. Men det är ingen som vet. Kanske han skrev där vad kvinnan hade begått för synd och vad lagen säger. Jag vet inte. Men prästerna insisterade. Och Jesus, då säger han, den som är utan synd, kasta första stenen. Och så böjer han sig ner igen. Vilket svar. Den som är utan synd. Finns det någon? Det här visste fariseerna att verkligen, det finns ingen utom Gud som är utan synd. Vad skrev han nu? Vi vet inte. Men det hade effekt. Verkligen. Han kanske skrev upp prästernas och fariseernas hyckleri. Deras synder. Han kanske citerade andra Mosebok han också. Kapitlet efter det de själva hade hävdat skulle gälla. Där det står så här, du ska inte stödja den ogudaktige genom att bli ett falskt vittne. Vad Jesus än skrev så hade han träffat verkligen en punkt i deras liv som avslöjade vad de bar på. Som avslöjade deras intentioner. Han chockerade alla genom att vända anklagelserna mot deras egna hjärtan. Guds son Guds son Jesus. Han tog bort all skam från kvinnan och placerade den på fariseernas skuldror. Vilket slut. Vilken vändning. Och det här kan ju bara Jesus göra. Det här kan bara evangelium åstadkomma. Ett nådens budskap. Det ser inte mellan fingrarna. Och det leker inte med synden. Nej, det är ett frälsningens budskap. Inte bara till kvinnan. Utan också de som blev... De som hade dragit henne dit. De träffades av det här budskapet. Nåd och visdom hade talat. Vilken frälsare vi har. Han dömde deras gärningar. Men samtidigt så träffade han något på djupet i deras liv. De som stod där beredda att stena kvinnan. De släppte sina stenar. En efter en. Överbevisade. När man läser, man förstår att de brydde sig inte ett dugg om kvinnan och hennes situation. De var beredda att trampa på vem som helst för att komma åt Jesus. Käre Gud. Men de hade missbedömt vem Jesus var. Vilken makt han har. Vilken kärlek han har. Vilken rättfärdighet han representerar. Och vilken nåd han bjuder på. Halleluja. Alla deras laggärningar dömde de själva. Deras ageranden. Men Jesus visade att det finns en väg. Det finns en väg. Halleluja. Det är väl så att när en person kommer till Jesus, då sker det alltid någonting. Då händer alltid någonting. Det kan leda till förhärdelse. Man stänger ute. Man blir hård. Eller också får man uppleva den här befrielsen. Jag tänker på en sak här. Fariseerna och de skriftlärde här. De skulle ju fälla Jesus. Men faktum är att de blev ett redskap också åt Jesus. Ganska svårt att förstå egentligen, men de tog kvinnan till Jesus. De var beredda att stena den här kvinnan, ta livet av henne. Men vad hände? Jo, i och med att de tog kvinnan till Jesus så fick hon uppleva ett gudsmöte. Och det var ju de som hade dragit henne dit. Och Jesus, han vände på hela den här omöjliga situationen. Och så såg han henne, hennes nöd. Hennes situation. Var är de som dömde dig? Ingen har dömt mig. Inte heller jag dömer dig, sa Jesus. Gå och synda inte mer. Käre Gud. Det är så att den som går emot evangelium, den som på olika sätt då vill motarbeta det här budskapet, kommer förr eller senare att stöta mot en udd som avslöjar det som bor i den personens liv. Det gäller alla människor. Alla har syndat och är i avsaknad av härligheten från Gud. Alla människor. Jesus. Tänk på Johannes 8 här. Hur inleds kapitlet? En kvinna fördes fram för att stenas. Hur avslutas kapitlet? Man stod med stenar i handen och ville stena Jesus. Det var konklusionen. Det var så det togs emot. Det här budskapet. Hårdheten. Det här. Ja, kära Gud. I Guds sinne, i Guds hjärta, så bygger rättfärdighet på nåd. Ta bort nåden, och vad återstår? Vad blir ett hjärtlöst skrymteri? Hårdhet, fördömanden. Kära Jesus. Och Herre Jesus, jag prisar dig.
Ja.
Jag vill läsa ur en psalm. Jag ska hålla på en liten stund till. Psalm 85. Jag tänker på den här kvinnan. Alltså nåden räddade ju henne. Barmhärtigheten. Och hon hade nu fått en ny identitet som ett älskat Guds barn. Och det står i den här psalmen om nåd och sanning, hur det ska mötas. Jag kan läsa från 10:e versen. Ja, hans frälsning är nära dem som vördar honom, för att härlighet ska bo i vårt land. Nåd och sanning ska mötas. Rättfärdighet och frid ska kyssas. Sanning ska växa upp ur jorden och rättfärdighet blicka ner från himlen. Nåd och sanning ska mötas. Det är inte så att nåd på en lögnaktig grund. Nej. Nåden ligger på en sann grund. Jesus, han är sanningen. Han är livet verkligen. Finns ingen lögn hos honom. Finns ingen falskhet hos honom. Och nåden har sin förutsättning i Jesus och ingen annan. Det är han som har de här nycklarna. Det är han som kan förlåta en människa. Det är han som kan skapa ett nytt liv genom nåd. Och det bygger på en sann grund. Han har bevisat sig vara sann rakt igenom. Sanning ska växa upp ur jorden. Jag ser Jesus här. Halleluja, han blev människa. Och han bevisade genom sitt liv vem han var, att han är värdig. Han gav allt. Kära Jesus. Och det här gör att Guds rättfärdighet kan sträcka sig från himlen ner till oss. Alltså rättfärdighet blicka ner från himlen. Nåd och sanning. Sanning som ger rättfärdighet. Är det inte stort? Halleluja. Och det här gör att vi blir fria. Fria från synden. Fria från fördömelse. Det står i Romarbrevet 8, en känd vers. Den första. Hur står det där? Efter Romarbrevet 7, där Paulus talar om syndens konsekvenser och den här kampen om syndens, hur den vill förstöra och förgöra. Men så står det, så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Pris för Gud. Halleluja. Och Jesus han sa i samma Johannes 8 som vi har läst, så sa han längre fram där: om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Det här är ett nådens budskap. Halleluja. Vi är frälsta av nåd. Inte av gärningar. För att ingen ska berömma sig. Det skriver Paulus. Halleluja. Några ord om Galaterbrevet också. Det är ett brev som är olikt de övriga breven som Paulus har skrivit. Redan från inledningen så märker man att det är mycket speciella skäl som ligger till grund för det som Paulus skriver till Galaterna. Efter sin första missionsresa, då han tillsammans med Barnabas har förmedlat evangelium då till Galatiens bygder. Och det resulterade ju då i flera nya församlingar som föddes till liv. Men sen går det inte lång tid, kanske något år, innan Paulus nås utav oroande rapporter om hur judaiserande bröder hade kommit från Jerusalem och besökt de här platserna han hade varit på, där han hade förkunnat ett nådens evangelium. Men nu kom de dit och ville omkullkasta det Paulus hade predikat, det här evangeliet han förkunnade. Och så ville man påföra ett religiöst ok genom att blanda in då judiska traditioner, riter, laggärningar i evangeliet. Och det här tar Paulus upp i Galaterbrevet. Lev så här, gör så, uppfyll detta och så vidare. Det handlade om många riter, det handlade om omskärelse, det handlade om hur man skulle hålla den judiska lagen, så att säga, som ett villkor för att få kallas frälst eller ett Guds barn. Och det här är något som kommer igen på så många sätt under historiens gång. Kära Gud, de här kraven som ställs på människor. Jag tänker på traditionens förbannelse egentligen. Hur det under seklernas gång har satt sina spår inom kristenheten. Se bara hur miljontals människor inom den romerska katolska kyrkan har förvillats in i en falsk tillvaro. Man förlitar sig på de här sakramenten som kyrkan erbjuder som frälsningsmedel. Och menar att gör man det här, uppfyller man det, tar man del av sakramenten, ja men då är allt bra. En fruktansvärd religiös tradition som sprider sig sen in i övriga delar av kristenheten, käre Gud. Och det finns en förvirring idag som är väldigt förödande. När man ser frikyrkoföreträdare vill fördjupa den här gemenskapen med Rom, med de här sammanhangen då, där man inom Sveriges kristna råd exempelvis gemensamt undertecknar det här Carta Ecumenica, där man fastslår, det står i första kapitlet så här: vi tror på en enda helig katolsk och apostolisk kyrka. Så gör man sig till ett med hela det romerska katolska systemet, dess tro, dess villfarelse och så vidare. Och det är byggt på traditioner, det är byggt på laggärningar på olika sätt, sakramenten, obibliska företeelser. Och det fångar människor lika mycket som de här laggärningarna. Och det här ser vi också parallellt i tiden, växer upp såna här messianska rörelser som förändrar frälsningsbudskapet genom att lägga till och dra ifrån bibliska sanningar. Man grumlar budskapet och talar allt mer om att vägen till frälsning, den är inte så enkel som Bibeln lär. Och det märkliga här är att man har sett hur även evangeliskt kristna låter sig attraheras av de här bedrägliga lärorna. Inom exempelvis den messianska föreningen så säger man så här att frälsning handlar om att konvertera till den messianska judendomen. Man lägger pålagor på människor att hålla judiska riter, seder och bruk om man vill uppnå frälsning och så vidare. Paulus, han fick möta de här krafterna, de här budskapen. Och nu ska jag avsluta med från Galaterbrevet här vad Paulus skriver. Först skriver han om hur han förundras över att de så hastigt har avfallit från nåden. Och så står det i andra kapitlet, vers 21: jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade ju Kristus icke behövt lida döden. Enkelt, klart och tydligt. På samma sätt som Jesus presenterade ett enkelt budskap, som var som en spjutspets verkligen, den trängde rakt igenom, så gjorde också det här. Paulus skriver: Kristus har lidit döden, det räcker. Han gav sitt liv, han tog min synd, han försonade mig med Gud genom att ge sitt liv, genom att låta sitt blod rinna för mina och hela världens synder. Och så sista versen jag ska läsa, Galaterbrevet 1:9: om någon förkunnar evangelium i strid mot vad vi har förkunnat för er, så vare han förbannad. Vad starkt. Men så allvarligt var det. Håll fast vid nådens evangelium. Det finns inga gärningar som kan frälsa dig. Det finns inga religiösa riter eller religiösa sammanhang. Inga sakrament. Det finns inga såna här företeelser i tiden som blir populära och som växer, får många anhängare och så vidare. Nej, allt det här, det kan vara kittlande och det kan vara attraktivt på olika sätt, men det frälser inte. Bara nåden, bara Jesus. Halleluja. Ta emot Jesus i ditt liv. Se på Golgata. Se där han hänger på korset och utropar: det är fullbordat. Halleluja. Det räcker. frälst av nåd, inte av gärningar. Amen. Fader, vi tackar dig. Tack för detta nådens evangelium som vi får åtnjuta, Herre. Tack att du har frälst oss, Herre Jesus. Halleluja. Tack att du har gjort allting möjligt, Herre Jesus. Och du har makt att frälsa var och en som tror på dig. Halleluja. Tack att du gjorde allting färdigt, Herre Jesus Kristus. Du vill bevara, Herre Jesus, från alla faror som vill komma i vår väg, Herre. Men tack att det finns ett nådens evangelium, halleluja, som räcker för att frälsa varje människa på denna jord, Herre Jesus. Jag prisar och lovar dig. Tack för seger i ditt namn, Jesus. Amen, amen.